och välsignade honom som dock hade fått Guds löften. Och ingen kan förneka att det är den ringare som blir välsignad av den som är för mer. I det ena fallet är det dödliga människor som tar emot tionde, men i det andra en om vilken det vittnas att han alltid lever. Och på sätt och vis har Levi som får tionde själv gett tionde genom Abraham. Ty som ännu ofödd var han till i sin förfader när Melkisedek mötte denne. Om nu fullkomlighet hade kunnat vinnas genom leviternas prästämbete, på detta var ju folkets lagstiftning byggd. Fanns det då någon anledning att säga att det kommer en präst av ett annat slag, en sådan som Melkisedek och inte en sådan som Aaron? Ändras prästämbetet måste själva lagen ändras. Den som här åsyftas hör ju till en annan stam där ingen någonsin har gjort tjänst vid altaret. Alla vet att vår Herre är av Judas stam och Mose har ingenting sagt om präster från den stammen. Det hela blir än klarare när det nu uppstår en präst av ett annat slag, lik Melkisedek där i. Och han har blivit präst inte genom en lag som kräver en viss härstamning utan genom kraften i ett oförstörbart liv. Ty om honom betygas, du är för evigt präst en sådan som Melkisedek. Därmed upphävs den tidigare bestämmelsen för att den var svag och till ingen nytta. Lagen har ju inte gett fullkomlighet åt något, men istället får vi något bättre, ett hopp som närmar oss till Gud. Till detta kommer Guds ed. De andra blev präster utan någon ed, men Jesus blev präst genom en ed av den som säger till honom: Herren har svurit en ed som han inte ska bryta. Du är för evigt präst. Detta visar hur överlägset det förbund är som Jesus har gått i god för. Vidare har de andra prästerna blivit fler och fler, och därför att döden satte en gräns för deras tjänst. Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. En sådan överste präst var det vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd till över himlarna. Han måste inte som de andra överste prästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Lagen förordnar överste präster med mänskliga svagheter, men den ed som avlöser lagen har insatt en som är son och har nått evig fullkomlighet. Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta. Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen och förrättar tjänst i helgedomen och det sanna förbundstältet som är rest av Herren och inte av någon människa. En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor, och därför måste också vår ha något att bära fram. Om han nu vore här på jorden skulle han inte ens vara präst, eftersom det finns andra som frambär gåvorna enligt lagen. Men vad det tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet: se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget. Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet har varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Judas hus. Ej så som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Ty det förblev inte i mitt förbund, och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i de kommande dagarna, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror, och säga: lär känna Herren. Alla ska veta vem jag är, från den minsta till den största. Jag ska förlåta dem deras orättfärdighet och deras synder. Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat, och det som blir gammalt och föråldrat ska snart försvinna. Så lyder Herrens ord.
Nu undrar ni vad 17 vi har med Melkisedek att göra och alla de här andra grejerna, nytt förbund och överste präster och det ena och det andra. Men jag tror att den här texten har någonting att säga till oss, även om den kan kännas främmande långt borta. För har du någon gång mött svårigheter och motstånd? Det är en retorisk fråga. Det har ni förstås. Eller de flesta av er i varje fall, om ni är lite äldre. Men det jag är ute efter här är att har du den stunden börjat ställa frågor om Jesus, om Jesus verkligen är vägen till det goda livet, till fullkomligheten. Har inte grannarna ett bättre liv egentligen? När man börjar ställa de där frågorna tränger sig gärna lite andra frågor på också, som ett litet brev på posten. Är det värt uppoffringarna? Är Gud med mig i slit och släp, i sjukdom, i psykisk ohälsa och utmattning? Finns han där? Täcker Guds nåd våra synder? Och samtidigt, på samma gång, lutar vi hela vår livstyngd mot Kristus och tänker att så måste det vara. Har du upplevt en sån där delning i ditt inre? Du undrar om Kristus verkligen är värd att satsa på, fullkomligheten, livet med stort L, har han det? Och samtidigt övertygan in i ryggmärgen att det är så. Har du upplevt det där någon gång, då sitter du i samma båt som de här brevmottagarna som läste Hebreerbrevet eller fick det uppläst för sig för första gången. De verkar nämligen ha brottats med den här delningen. Fast i en annan tid och en helt annan situation. Och de verkar ha ställt frågor om fullkomligheten precis som vi kan göra även idag. Och det här, det framgår i kapitel 7, vers 11. Om ni har biblarna med er så ska vi läsa lite där. Där står det: om nu fullkomligheten hade kunnat vinnas genom leviternas prästämbete, på detta var ju folkets lagstiftning byggd, fanns det då någon anledning att säga att det kommer en präst av ett annat slag än sådan som Melkisedek och inte en sådan som Aaron? Här är det underförstått att fullkomligheten är något man vill vinna. Ska vinna, måste vinna. Och i 7:19 så står det att den judiska lagen inte gett fullkomlighet åt någon. Men vi, säger författaren och inkluderar då liksom läsarna eller åhörarna i det, vi får fullkomligheten. Vad menas då med det här fullkomlighet? Och det rör sig inte om präktighet. Inte heller handlar det om att anstränga sig massor för att förtjäna Guds nåd. Liksom klämma fram det själv. Istället syftar det här ordet fullbordan eller fullkomlighet just på Guds fullbordan. Ursäkta. Att Gud gör skapelsen hel igen. Vi får bli helgjutna människor som älskar Gud över allting och vår nästa som oss själva. Död, sorg och smärta ska inte finnas mer. Det är fullkomlighet. Gud gör någonting vackert av vårt mänskliga ingenting. Våra ansträngningar kan inte väcka vår döda kropp till liv. Men vi kan låta oss dras med i kraften från Guds ord. Det är fullkomlighet. I de här verserna anar vi också den här delningen. Att liksom brevmottagarna slets åt två håll här. De ställer nämligen den här frågan. Står fullkomligheten att finna i leviternas prästämbete, det vill säga det gamla förbundet där Mose lag stod i centrum, eller i en präst av ett annat slag, alltså Jesus? Och det kan vara bra att veta här att de här första brevmottagarna, de var Jesus troende judar. Och de verkar ha gått igenom en tid av motstånd och svårigheter, kanske till och med allvarligt förtryck, det är lite svårt att veta, men det var någonting i varje fall. Och de verkar ha undrat om det inte gick lika bra att tona ner bekännelsen till Jesus. Och liksom vara vanliga judar. Som de kunde undkomma det här lidandet. Det var liksom deras problem. Allt det här talet om offer, överstepräster, Melkisedek, den judiska lagen och förbund. Allt sånt tjänar i Hebreerbrevet till att mana mottagarna att inte gå tillbaka till det gamla. Där finns inte fullkomligheten utan sträcka sig mot Kristus. Och de flesta av oss tror jag inte brottas med om vi ska gå tillbaka till det gamla förbundet. Och liksom bli i den judiska lagens paradigm. Men jag undrar om vi inte kan känna igen oss i brevmottagarnas delning, eller deras delade inre. Deras frågor om fullkomlighet. Och när den här texten försöker adressera det här problemet eller den här inre delningen som vi kan ha, så pratar den väldigt mycket om Kristus. Så här verkar medicinen vara att liksom, hallå, se världen utifrån Kristus. Lär er mer om vem Kristus är och låt det liksom sjunka in. Då kommer det andra. Så nu ska vi helt enkelt titta lite på vad den här texten säger om Kristus. Inte allt, jag kan inte gå in på allt som ni, det tog lång tid att läsa den här texten bara, men så att några saker ska vi titta på. Det är ju sällan särskilt vist att använda ord som allt, alltid, aldrig, totalt och helt och fullt när man är i en konflikt. Har du gjort det någon gång? Det har jag, kan säga. Det fick inte en bra effekt. Men när vi talar om Jesus så är de här orden högst lämpliga. Och det första som vi ska se i den här texten, det är att Hebreerbrevets författare vill lyfta fram att Kristi verk aldrig sviker. Vi ska läsa igen från kapitel 7, 20-22, några verser där. Det står så här: till detta kommer Guds ed. De andra blev präster utan någon ed, men Jesus blev präst genom en ed av den som säger till honom: Herren har svurit en ed som han inte ska bryta. Du är för evigt präst. Detta visar hur överlägset det förbund är som Jesus har gått i god för. Än en gång, författaren lever förstås i en liten annan värld än vad vi gör. Det är jätteviktigt för författaren att förklara hur Jesus kan vara präst. Han är ju inte som de liksom översteprästerna i de gamla förbundet. Han härstammar inte från Levis stam och har liksom Aaron, kan spåras tillbaka till Aaron på sin faders sida. Jesus är ju Judas stam. Det här Melkisedek kommer in i bilden. Jag vet att ni har längtat efter det här hela tiden nu. Nu ska vi få höra om den här Melkisedek. Det här han kommer in i bilden. I första Mosebok 14 så står det om den här Melkisedek. Att han är en präst åt Gud den högste. Och det är långt före Mose fick lagen på berget Sinai. Med alla de här föreskrifterna om prästernas stamträd. Och hur det där skulle gå tillbaka till Aaron och allt det där. Och i den här berättelsen så nämns det inte om att Melkisedek har något stamträd. Det står inte ens om vem hans far eller hans mor är. Och det här tar ju författaren fasta på. Och han menar att Melkisedek måste ha varit utvald direkt av Gud. Han är en präst utvald direkt av Gud. Och om Jesus är en präst likt Melkisedek av samma prästordning eller vad man ska säga, då är han också utvald direkt av Gud. Och då kan han vara präst utan att härstamma från Aaron. Och han är dessutom mycket bättre präst än de levitiska prästerna som är utvalda någon slags indirekt genom det här stamträdet. Ja, vi ska lämna Melkisedek där här, även om jag förstår att en del av er gärna vill att jag pratar om det i flera timmar. Melkisedek, den är vår stora hjälte. Men notera nu istället det här pratet om ed. Vad står det? Jo, Jesus direkta kallelse till präst sker genom en ed. Inte vilken ed som helst, utan Guds ed. Och vad är det som är speciellt med Guds eder? Ja, Gud bryter aldrig sin ed. Poängen är att Jesu verk, eller Jesu prästtjänst, är robust förankrad i Guds ed, i Guds löfte. Och starkare än så kan det inte bli. Gud bryter aldrig sina löften. Och det betyder att Jesu prästtjänst aldrig sviker. Hans verk är att lita på. Och vad ska vi då säga om det här? Vad har det här med oss att göra? Ja, om Gud håller det han lovar, vad finns det då för anledning för oss att misströsta? Kristi prästtjänst sviker oss aldrig, inte ens när vi är i den mörkaste dalen. Det är något som författaren försöker förmedla till de första läsarna, men också förstås till oss. Kristi verk sviker oss aldrig. Vad innebär det då att Jesus är vår präst? Det kanske inte är så vi brukar tänka när vi går och lägger oss, ber till Gud eller på morgonen att tänka, Herre, du är vår präst. Men här är ju det jätteviktigt. Och vi ska börja se lite grann vad det kan betyda. Och här kommer min andra punkt, nämligen att Jesus alltid vädjar för oss inför Fadern. Och vi repeterar några verser igen här, vers 7, 23-25. Där står det, vidare har de andra prästerna blivit fler och fler därför att döden satt en gräns för deras tjänst. Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Vad är då en överste präst eller vad är en präst? Om ni minns, det kanske ni inte gör, från kapitel 5, vers 1, så står det så här att en överste präst har till uppgift att företräda människor inför Gud genom att då frambära de här offergåvorna för då deras synder. Och här har vi liksom två delar i prästens roll, eller vad man ska säga. Prästen företräder folket, en representant för oss, och prästen står inför Gud. Och det var en gång per år skulle den här överste prästen gå in i det allra heligaste i templet, eller i det här tältet som man hade innan som kallades tabernaklet. Och man tänkte sig att i det här allra heligaste så var det som att himlen mötte jorden. Och nu pratar vi inte om himlen, liksom atmosfären, utan Bibeln talar ofta om himlen som den slags Guds dimension av den här tillvaron. Och det är som att översteprästen går rakt in i himlen och står där inför Gud själv på ett sätt som de andra israeliterna inte gjorde. Där stod han och representerade folket. Och de här två delarna av att vara präst, de plockas upp i den här texten som vi precis har läst. Det står att vi kan nalkas Gud genom honom, alltså genom Kristus. Jesus företräder oss inför Gud. Och den andra det här är Jesus vädjar för oss inför Gud. Och det här vädjar, det syftar på att han ber för oss. Han är en slags förbön för oss. Och en sak är klar här. Den här bönen når fram. För Jesus, han sitter ju där på faderns högra sida. Bättre än så kan det ju inte bli. Författaren säger också att Jesu vädjande sker alltid. Och det är väldigt viktigt här i den här texten. De levitiska prästerna, de här prästerna i det här gamla förbundet i Gamla testamentet, de dog ju. Så fick den ena ersättas av den andra. Så de kunde bara utföra sin prästtjänst liksom en begränsad tidsrymd eller en tidsepok. Och vi tänker ju ibland så här. Det är ju positivt att en präst eller en pastor stannar sig så där 5-10 år. Förutom i vår församling, där ska man stanna jättelänge då. Men ibland kan man ju tänka så. Det är bra om man ett tag då, 5-10 år. Sen behövs det lite förnyelse eller det är dags att gå vidare. Men här är ett sånt tänkande helt liksom negativt. För Jesus har för alltid sitt prästämbete och det har en poäng. Han lever för evigt. Han är uppstånden. Och det är jätteviktigt att han är där inför fadern och vädjar för oss för alltid, hela tiden. För det är bara om han vädjar för oss hela tiden som han nu och för all framtid kan rädda oss. Han står där, ber för oss för alltid, hela tiden, så att den här förlåtelsen som ska nå oss verkligen når oss. Och då kan man ju undra, varför då allt detta tal om den här prästen som alltid vädjar för oss? Varför sägs det? Och mottagarna verkar ju ha behövt höra det här. Och kanske också vi behöver höra det. Ett av de vanligaste problemen i andlig vägledning. Om man läser sådana böcker och ska försöka sammanfatta lite. Vad är det vanligaste problemet en troende har? Då är det oron för att Gud inte är för oss. Och då menar jag alltid för oss. Och då kanske det är inte så dumt för oss att höra att om Gud alltid vädjar för oss, vem kan då vara emot oss? I Efesierbrevet står det till och med att Gud bestämde sig att vara för oss långt innan han skapade oss. Alltid för oss. Vi hoppar vidare. I 7:26-28, några verser igen här, så beskrivs ytterligare en aspekt av Jesu prästtjänst. Där står det talas om att han är totalt syndfri. Poängen här, eller min tredje punkt, då, det är att Jesu syndfrihet är syndarens största tillgång. Det står så här, om vi repeterar verserna igen då. En sådan präst var det vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Lagen förordnar överstepräster med mänskliga svagheter, men den ed som avlöser lagen har insatt en som är son och har nått evig fullkomlighet. Författaren menar att vi, liksom de här första brevmottagarna, att vi är syndare. Vi är oheliga, skyldiga, befläckade och verkligen inte upphöjd över himlarna. Men frågan är då lite vad vi behöver i ett sånt läge. Jag vet inte om ni minns den här fotoutställningen som heter Ecce Homo av Elisabeth Olsson. Det var kanske var länge sedan i varje fall. Den var ju så där jätteomtalad. En del tyckte att den var fullständigt fasansfull, medan andra älskade den. Vad handlar den om då? Jo, det var ju så att Elisabeth Olsson där var en fotograf. Hon hade liksom porträtterat Jesus och hur han umgås med homosexuella. Ni kan förstå kanske, med er som växt upp eller känner till kyrkan, vet att det har och är fortfarande en liksom en fråga som det finns olika åsikter om, och därför blir det där förstås lite olika syn på den här utställningen. Utställningen ville skapa debatt och röra om, och det lyckades den ju verkligen med. På det sättet var det ju briljant, tycker jag. Om man ville väcka frågor så lyckades den verkligen med det. Och det var ju väldigt mycket liksom vad osmakliga bilderna är och vad svåra de är. Och, det här är inte bra. Så när den här utställningen kom till Linköping så tänkte jag måste gå och se den. Så jag liksom gick till den här passagen, om ni har varit där någon gång, och tittade på den. Och jag blev väldigt förvånad. Jag trodde att det skulle vara osmakliga bilder på olika sätt. Men istället möttes jag av den bibliska bilden av Jesus bland syndare och tullindrivare. Otroligt starka bilder, en del av dem. Åtminstone i min tolkning då. Jag vet inte, andra kan jag tycka. Men det som, och efteråt jag tänkte lite på det här, varför var man så upprörd över det här? Jo, det fanns en och annan bild som var väldigt provocerande. Som jag kan förstå var provocerande. Liksom det antyddes att Jesus skulle sätta på en manlig partner där. Det kan jag förstå var väldigt, att man var väldigt, blev väldigt upprörd över det. Men om man ska bli upprörd över någonting så är det ju inte att Jesus umgås med syndare. Om man nu tänker att homosexuella är syndare. Att Jesus umgås med fel personer. För om man inte gör det, då vill han inte umgås med oss. Men det var man möjligt skulle kunna vara arg på den här utställningen, så fall, liksom, eller kritisera. Det är, och jag undrar om inte den här utställningen begår det misstaget, det är att förväxla att Jesus är syndarens vän med att han är precis som oss på alla plan. För det är ändå lite härligt att kunna säga, Jesus, du är lite som oss. Och visst betonar Hebreerbrevet att Jesus är människa och att han har mött alla frestelser till att begå synder som vi har mött och någonsin kommer att gå igenom. Det är jätteviktigt. I 4:15 så står det att vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi. Men det är minst lika viktigt med de sista orden i den här versen i 4:15. För där står det tre ord. Men utan synd. Han har varit som oss, men utan synd. Och allt står och faller med detta. För det är precis vad vi behövde enligt den här texten. En överstepräst som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, det vill säga utan synd. Inte det att Jesus inte var syndarens vän. Och upphöjd över himlarna. För om vi har en sån präst, om vi har en sån frälsare, så behöver han inte som de levitiska översteprästerna med deras mänskliga svagheter. De behövde dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Bara en präst som är syndfri och som dessutom kan fungera som ett felfritt offer. Bara en sådan kan en gång för alla lösa syndernas problem. En gång för alla. Vilket saligt uttryck. Fullkomligheten är redan oordnad. Det behövs inte ständiga insatser. Syndens problem är löst en gång för alla. Vi behöver inte längre dagliga offer i templet som i det gamla förbundet. Och svårigheter kan få oss att tvivla på att Gud i Kristus förlåter oss våra synder. även lögnerna, sveket, otroheten i äktenskapet och att vi inte bara har bidragit med bra saker till våra barn. Det är lätt då att vi blir delade. Jag är så unik. Ingen har gjort det här förut. Och liksom, jag är så fruktansvärt dålig. Det kanske inte... Kan Gud verkligen förlåta mig? Vi dras åt båda hållen. Och lätt är ju att vi krampaktigt antingen försöker förneka allting eller kompensera med att vi ska vara superduktiga och försöka rätta till allting. Och självklart är det så att en försoningsprocess, om en relation ska bli hel, så finns det självklart ett moment av att vilja ställa till rätta det som har gått sönder så långt det bara går. Självklart är det så. Men först av allt behöver vi säga till Gud som det är. Där är friheten. Att möta hans förlåtelse. Jesus är vår syndfria överstepräst som en gång för alla, och jag repeterar, en gång för alla har han deklarerat: du är förlåten. Och förlåtelsen, det är nådens dom. Vi blir en gång för alla dömda av Gud, en gång för alla anklagade, och vi står där med stämpeln skyldig. Om vi inte gjort fel finns det ju inget att förlåta. Så den, vi har en gång alla anklagats och får stämpeln på oss skyldig. Men förlåtelsen är inte bara nådens dom utan också nådens dom. Allt det du har gjort och kommer att göra glömmer Gud bort. Och det där ser vi i kapitel 8 och 12 där Hebreerbrevets författare citerar från Jeremia 31. Och i såna här profettexter så förekommer det ofta det man brukar kalla för synonyma parallellismer. Jag vet att ni lägger det på märket, eller lägger det på minnet. Men här är det viktigt i varje fall. Det betyder att första raden och andra raden säger samma sak ungefär. Det är ett ordrim kanske vi skulle kunna säga. Och där står det i 8:12: jag ska förlåta deras orättfärdighet, och det är lika med alltså, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Tänk att Gud, han kommer inte ihåg vad vi har gjort. Han får en väldigt lämplig minnesförlust. Om Gud en gång för alla har anklagat oss, vi är redan dömda. Vad finns det då för anledning att vi ska anklaga oss själva hela tiden? Döma oss själva hela tiden. Det är kanske bara jag som gör det. Hitta både det ena och andra felet. Och det kan ju vara så att man behöver erkänna det. Men det är en annan sak att ständigt upprepa dem och trycka ner sig själv. Amen. Och varje gång vi ber om syndernas förlåtelse vilar vi att Gud en gång för alla har sonat vår synd. Det är liksom klart. Det är inte det vi behöver fundera på. Så kommer det funka? Nu finns det ju väldigt mycket mer man skulle kunna säga om kapitel 8 där, men jag bläddrar snabbt vidare så att tiden går. Vi ser här också i kapitel 8 att det nya förbundet är överlägset det gamla, därför att den förmår att skapa en helt ny vilja i oss. Det är så att lagens liksom läggs på våra hjärtan och vi får ett nytt hjärta. Men det kan du läsa mer om hemma. Så om vi ska avsluta här så kan vi komma tillbaka till den här erfarenheten av att vara delade. Och jag tror att vi, de flesta av oss i alla fall, jag har svårt att säga att det är någon som inte är det någon gång i alla fall, att vi är delade och kommer förbli så tills Gud en gång för alla fullbordar allting. Vi undrar från och till om fullkomligheten, det vill säga det här underbara livets skönhet, livet med stort L, det här fantastiska som Gud har för oss. Om det verkligen finns att tillgå i Kristus. Finns det verkligen där? Behöver jag inte en backup? Behöver jag inte en egen plan för hur det här ska gå och lösa? Kan vi vara säkra på att det är värt vår överlåtelse och vår möda? Kan jag veta att Kristus aldrig kommer att svika mig? Att han alltid är för oss eller för mig. Att han har löst syndens problem. Och de goda nyheterna till de delade människor som du och jag, det är att Gud är odelad. Det är goda nyheter. Gud är inte delad i sin trofasthet. Gud sviker oss aldrig. Gud är inte bara för oss ibland. Att han är delad på det sättet. Han är alltid för oss. Gud är inte delad mellan det goda och det onda. Jesus blev som oss men är utan synd för att lösa syndens problem. Och det nya förbundet, det är bättre och det är helt utan brist därför att Guds fullkomlighet ges i total ofullkomlighet. Det är inte så, när man läser vidare i kapitel 8 så står det att Gud ger inte det nya förbundet till en belöning för de liksom rättfärdiga goda, utan vad det står där, de förblev inte i mitt förbund och jag frågade inte längre efter dem, säger Gud. Det är en slags bild för totalt sammanbrott av en relation. Men Gud ger inte upp. Han har något nytt. Men ur vårt mänskliga ingenting, ur vår ofullkomlighet, ur vår skuld skapar Gud någonting vackert. Fullkomlighet. Ur våra synder kommer förlåtelse och en ny förmåga att lyda Gud. Vi var stendöda i vår synd, beskrivs det, så står det i andra texter i Nya testamentet. Och vad är Guds svar på det? Liv. Det står till och med i Romarbrevet 8 att vi var Guds hatare. Men Gud älskade oss. Det är goda nyheter. Gud ger oss fullkomlighet till trots vår totala ofullkomlighet. Vi kan be tillsammans. Herre, tack för att du är god emot oss, att du aldrig sviker oss, att du alltid är för oss. Tack för att din gåva inte svarar mot någon förmåga, någon status eller liksom något i oss, utan är totalt liksom, det matchar inte alls vilka vi är. Vi är syndare, vi är döda, vi hatar dig, eller hatade dig åtminstone. Och du älskar oss, du ger oss liv, du helar oss. Det är goda nyheter. Amen.
Låt oss stå upp och tillbe Herren.
Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. underbar sann. Aldrig har någon älskat som han. Fräls genom honom, lycklig och fri. Vill jag hans egen evigt nu bli. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn. Lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek, offrande mig.
Vi ska fira Herrens måltid tillsammans och vi ska börja med att be. Och tillsammans med alla kyrkor här i Linköping så ber vi idag för helige Johannes teologens ortodoxa kyrka. Vi ska också be för det arbete i Mongoliet som vi stöder. Vi har också fått in lappar i förbönslådan här ute, både på rumänska och på svenska, och vi lyfter upp dem tillsammans. Tack Herre för att du hör vår bön. Tack för att vägen till dig ligger öppen, Herre, och att du lyssnar på när vi våra böner stiger upp till dig, Jesus. Herre, vi vill lyfta upp den helige Johannes teologens ortodoxa kyrka här i Linköping, Herre. Det arbete som de gör och den gudstjänst som de står i, Herre, inför dig, Gud. Herre, kom och välsigna dem och ge dem av ditt liv återkommande, Jesus. Herre, vi ber också för det arbete i Mongoliet som vi stöder, Herre. Fortsätt att låta människor komma till tro, Herre, och så att de får räkna in fler och fler av sina vänner och sina grannar till dig, Herre. Tack för det arbete du har gjort där, Jesus. Herre, vi ber för de lappar som vi har sett i lådan, Herre. Om allt från tacksamhet över livet till personer som har cancer och som de här personerna ville be för, att vi skulle hjälpas åt att be tillsammans för det. Och så för alla de på rumänska, Herre, där som inte jag förstår, Herre, men du ser det, Gud, och vi ber att det ska fortsätta få bli, att du hör de bönerna, Herre, och att du svarar på dem på olika sätt, Jesus. Så kom Herre och hör vår bön. Jesus, du är det levande brödet, Herre. Och den som kommer till dig ska aldrig någonsin behöva hungra. Och den som tror på dig ska aldrig någonsin behöva törsta, Herre. Tack för att vi i den här stunden får upplyfta våra hjärtan och tillbe dig. Du är den högsta. Du är den enda som är värd allt lov, Herre. Tack för att vi tillsammans med härskorna här uppe i himlen och tillsammans med de heliga här på jorden nu få tillbe dig och tillsammans sjunga helig, helig, helig.
Helig, helig, helig.
Och jordens Herre, vi lovar dig och vi tackar dig för att du har utgivit din enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ett evigt liv, Herre. Sänd din ande in i våra liv och ger förnyat hopp och förnyad tro, Herre. Och kom med din kraft över brödet och vinet, Herre, så att vi i tro får ta emot av Jesu kropp och blod. Den natt då Jesus blev förrådd så tog han ett bröd, tackade Gud och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Varje gång ni äter av den, gör det till minne av mig. Och på samma sätt så tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: denna bägare är det nya förbundet som offras för er, så att ni ska få evigt liv. Varje gång ni dricker av den, så gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Herre, vi firar denna måltid i åminnelse av dig, Herre. Till din död och uppståndelse. Herre, låt den tid tills du kommer tillbaka inte få dröja, Herre. Tills vi tillsammans får lovsjunga och fira den här måltiden med alla de heliga, Herre. Så kom, heliga. Vi ber tillsammans den bön som Jesus själv lärde oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Nu får ni hälsa varandra med Guds frid. Och nu så får ni ta emot av brödet och vinet, antingen genom en station som är en stående station, eller om ni vill komma fram till knäfallet här och böja knä och ta emot brödet och vinet där. Sen har ni möjlighet att på olika sätt uttrycka er bön inför Gud genom att böja knä inför korset, eller lägga en sten som en symbol för en börda som ni lägger av er inför korset.